With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Välkomna till Återbrukspodden. Malin.
Hej.
Hej. Och jag, Maria Selin.
Välkomna hit.
Välkomna hit. Vi är inte i skrubben idag.
Nej.
Inte våra skrubb i alla fall.
Nej, vi är en ny skrubb. Ja. Någon annan skrubb.
Ja, det är jätteroligt.
Ja. Vi är hos Hanna i hennes verkstad. Och Hanna jobbar som möbelrest.
Vi säger välkommen Hanna och så kan Hanna själv få berätta vad är din titel?
Jag kallar mig själv möbelrestaurerare och möbelkonservator.
Just det.
Ja, så det är två skilda utbildningar som jag har gått.
Det är svåra ord. Och vi ska idag fördjupa oss i det här ämnet. Ja. För det är ju det alla måste börja med. Känner vi i det nya återbrukssamhället.
Att ta hand om det man
vi
har.
Vi måste restaurera och kanske konservera. I don't know, vi får lära oss skillnaden.
Spännande, för jag vet inte skillnaden. Vad är skillnaden på? Kan vi inte börja med det?
Ja.
Sen ska vi höra lite om dig och ditt liv.
Ja, jag tror i grunden så har vi samma filosofi båda. Men restaurering är mer det handgripliga, att praktiskt laga möbler.
Om det är något som är trasigt, så här, ja, sitsen är trasig, armstödet är av,
ja,
typ, så lagar man det. Då är det möbelrestaurering.
Ja, om man liksom praktiskt går på möbeln så blir det restaurering och lagar. Men konservering handlar mer om att man jobbar på museum kanske och håller på med preventiva åtgärder för att det inte ska gå sönder.
Aha.
Konservatorer kan också restaurera. Och restaurerare konserverar ibland.
Ja.
Men om man ska skilja på de begreppen tydligt så är det lite mer...
Preventivt. På ett museum typ. Och då håller man på, då kan det vara handla om att man ser till att man oljar in. Min bild av möbelkonservering, det är liksom så här att den här möbeln är så tjusig och fin och fantastisk. Och den representerar ett årtionde så att den får ingen röra. Den balsamerar vi in här och låser in och stänger in. Och så står den så här. Så. Är det så?
Ja, men lite grann är det väl så. Ja. Man liksom har väldigt mycket koll på luftfuktigheten och ljusinsläppet. Mm. Och liksom alla barometrar som kan bryta ner materialet.
Ah.
Går man runt och kontrollerar. Gör skadedjursrapporter och liksom...
Okej, så det är något helt annat.
Ja, då, man ställer inte in en vakuumförpackare liksom. Utan det ska ju ändå stå på ett museum och vara... Ja, men så att vem som helst kan gå in och titta på det.
Just det. Men man håller koll.
Ja.
Okej, det är en sak. Det känns inte lika återbrukigt. Det gör det såklart för att bevara mig i minnet
såklart, av något. Ja. Ja. Och historien kring möbler och sådär som är viktigt för att tycka att det är viktigt
i framtiden också. Såklart. Men jag tror vi ska fokusera på restaureringen här idag.
Ja. Ja. Det känner jag att jag är bättre på.
För det är det du jobbar med
till
dagligdags.
Ja,
liksom.
Jag är mycket mer praktisk än teoretiker, så jag jobbar med mest restaurering.
Hur är en vanlig arbetsdag?
Den är... För mig, jag har ju nischat mig lite, så jag jobbar mycket med flätningsmaterial, rotting och sjögräs och så. Mm. Så varje dag så har jag lite sånt som bara tickar.
Som
jag
kunder som man lämnar in.
Ja, precis. Kunder som man lämnar in objekt.
Mm.
Så att varje dag nästan så flätar jag eller håller på med rotting lite grann av något slag.
Det är så liksom det är pågående projekt? Alltså, gör man färdigt en stol på en dag? Och sen, eller hur funkar det? Du får in 4 stolar. Gör man någon då färdigt och sen, eller så här, som vi ibland på jobbet, att man så här känner inspiration, nu vill jag fläta ett par timmar och sen vill jag slipa ett par timmar då, eller hur gör du?
Ja, tyvärr är det lite mer stolpigt liksom, så att när en kund har lämnat in så brukar jag säga att det tar max en månad, sen får du tillbaka dina stolar, för man kan ju inte vara ifrån dem hur länge som helst.
Nej.
Så att, tyvärr kan jag inte bara gå på feeling. Men det hade ju varit nice. Men annars så är det, vissa sitsar tar 8 timmar, 10 timmar. Så då är det en hel arbetsdag att bara sitta och fläta på en sits.
På en enda sits. Och det är ju de här fina, sådana som du har hemma. Y-stolen till exempel. De är flätade sits, va?
Ja, y-stolen går rätt fort.
De är bara som 8, liksom riff, riff, riff.
Ja, precis. Fort, alltså 4 timmar tycker jag är fort.
Men det är den typen som folk kan se de här stolarna framför sig. Liksom. Det finns ju, och sen är det ju de här vanliga torné, de är ju en annan flätning. Flätar du det lilla mönstret då, eller sätter man på...
Torné har ju både med väv som jag köper på rulle och sätter dit.
Okay.
Mm. Då rör det sig om 2 timmars arbete.
Okay.
Men sen så har de ju när man drar skena för skena. Verkligen när det är borrhål längs med kanten.
Det är
och då är det 8 till 10 timmar.
Det är dyrt då. Men då är det en äldre variant. Eller vad är... De har gjort båda delarna.
De har gjort båda delarna.
Det är bara olika tillvägagångssätt. Liksom.
Precis. Mm. Precis.
Okej. Okay. Så då är det lättare att laga då en stol som har bara en sån...
En väv,
man en väv som man spänner på.
Ja, som en list som går runt sitsen ser man.
Mm.
Det kallas padding som håller nere väven.
Ja,
då är det lite snabbare tekniken när man har köpt väv.
Och det är ju på sådana här Bauhaus-stolar också.
Ja, precis.
Sådana har jag hemma som är trasiga också.
Mm-hmm.
Hur länge håller sådana här väv undrar jag? Liksom, för det känns, det är ett lite knasigt material att ha på en sits där man sitter så mycket. Tycker jag. Det är inte så hållbart.
Men det här är en jättespännande diskussion jag tänker mycket på. För det känns som vi lever i en tid där vi tror att möbeln har massa skyldigheter för oss. Men vi har inga skyldigheter för den.
Bra, bra
sagt. Om man tänker på hur man sitter på en rottingstol och att man underhåller den...
Ja.
1-2 gånger om året, då kommer den ju också hålla därefter. Men vi tror att vi ska kunna klättra upp på den och stå, och barnen ska kunna väga på den. Och...
Men nu måste jag veta, hur ska jag gulla med mina rottingstolar?
Alltså, vi testar olika tekniker, men än så länge det säkraste, det är bara vatten. Vi har testat med olika... Liksom,
vadå? Jag ska blöta ner väven?
Ja, precis.
Och sen...
Den blanka sidan som är uppåt, där kan den inte dricka.
Nej.
Utan om du vänder på den så ser du att det är en skrovligare yta. Där kan du fukta. Och Sverige är ju rätt torrt land, så jag skulle rekommendera 1-2 gånger om året. Kan man fukta
den?
Ja.
Och då håller den bättre?
Ja, då får den tillbaka liksom lite elasticitet och kommer hålla längre.
Wow.
Först kommer du se att den blir slappare. Men sen när den torkar så stramar den upp sig lite mer också. Mm. Så att den blir lite mer spänstig.
Så man ska inte sitta på den när den är fuktig då egentligen? Nej, det är som att tänja ut skor med blöta sockar. Så.
Ja. Ja.
Nu tänker jag ta lite kaffe som står och puttrar här borta.
Mm. Men är det mest stolar som kommer? Jag är så här nyfiken på, vad är den vanligaste möbeln som folk vill restaurera?
Gud, vad kan det vara? Men... ringar på bord är ju jättevanligt.
Mm-hmm.
Att det har blivit svarta eller vita ringar. Så det är väldigt, väldigt vanligt. Men sen tror jag, eftersom jag har nischat mig lite mot flätning, så får jag med sådana jobb. Så folk verkar vara rätt duktiga på att göra lite research och se liksom vad våra olika nischer är.
Mm. Men du är ju, väldigt utbildad i det här. Du har pluggat för det i 9 år.
Ja, lite väl sjukt mycket.
Wow, man kan lämna den här. Nu öppnar jag den här mjölkförpackningen här.
Åh, skakade du?
Det gjorde jag.
Ja.
Jag är van sån här havredryck. Jag måste skakas noga. Skaka en gång till.
Den är underbar.
Men ja, 9 år, var pluggar man då? Hur började du? Varför har du sån kärlek till att fixa möbler?
Jag brukar säga att det var liksom i osäkerheten nästan. För jag har någon mild form av dyslexi. Så jag kände att det var många ämnen som jag kände mig riktigt dålig i. Mm. Men det var väl slöjdämnena och idrott och hemkunskap där man kände att här lyser jag. Och så
jobba med händerna liksom.
Ja, jag hade fantastiska lärare som peppade mig och sa att du är så duktig på det här, du måste fortsätta med trä liksom. Du är superduktig.
Vad lärare har så viktig roll. Ja. Alltså, jag blir helt så här, jag blir får nästan gåshud när jag hör, för att det är så viktigt. Om de bara fattade hur viktigt de här orden små, man suger som en svamp i den där åldern. Ja, vad fint. Ja.
Ja, det var väldigt fint. Och så just träslöjd kändes roligast av de två.
Ja.
Och så fanns det i Uppsala då möbelsnickeri på den tiden. Det har lagt ner nu för intresset var för litet.
Åh, tråkigt, ja.
Jättesynd. Men många hantverksutbildningar kämpar nu.
Mm.
Så jag läste möbelsnickeri där i gymnasiet. Och sen blev det... Sen sa min mamma till mig att jag var tvungen att flytta hemifrån.
Ja. Bra mamma ändå.
Det är bra mamma.
Så då blev jag sur och tänkte att jag ska flytta långt, långt bort. Så då drog jag till Arvika, det är inte så långt bort. Men
varför var du uppväxt i Uppsala eller?
Ja.
Mm.
Så där läste jag konsthantverk då.
Mm.
Och då var det också en sån här guldlärare som bara, shit, du är så duktig med detaljer. Och ja, men du har verkligen känsla för liksom pillet. Så då tipsade han om restaurering då. Mm. Och då visste jag inte att det fanns.
För det var ju så här byggde möbler, alltså möbelkonstruktion, böjde trä. Ja,
jag tänkte att jag var konstnär och liksom skulle skapa nytt.
Mm.
Men ja, så, men det tyckte jag också var fascinerande nu. Att så här, jag visste inte ens att man kunde jobba med det, att man kunde laga grejer som yrke.
Nej.
Och det tror jag många...
Nej, men jag tror att det är för att man inte tänker... Alltså, för det är för att vi hamnat i ett slit- och slängsamhälle, tror jag, mycket. För att man inte tänker på att man... Vissa saker tar man för givet. För vi pratade om det här med lapp och laga. Vissa saker så här, är så självklart att laga. Liksom bilen, cykeln och så här saker. Men vissa saker tror vi så här... Jaha, då var trasig, då var den förbrukad.
Mm.
Jag hamnar i bordet.
Ja, man hamnar i bordet. Hon arbetar med händerna. Och jag är ljudtekniker. Jag säger, det låter så hårt i podden här. Hon slår på bordet. Nej, men så det pratar jag om senast.
Ja, nej, men det är så. Och möbler tror jag tillhör dem. Där man ibland, när det är en antik, fin, dyr möbel, tänker... Den lagar jag. Men när det är lite billigare. Eller liksom inte lika... Ja, men så. Påkostat.
Ja, men det är dyrare att laga. Än att köpa nytt.
Ja, det är därför
och
man inte gör det.
När det händer, då är ju gemene man självklart val. Och det är ju något fel som har hänt. Det är ett fel, ett generalfel som gör att det inte är konsumentens fel egentligen. För den väljer bara det billigaste. Men det har blivit fel. Och det kan väl du kanske hålla med om att det är för billigt.
Det är alldeles för billigt. Mm. Och det är så hemskt när det kommer en ranglig stol. Liksom. Det är så lätt fixat egentligen. Oh. Men det tar ändå tid. Och jag måste ta betalt för tiden. Så då blir det ändå dyrare att stabilisera stolen än att gå och köpa en ny. Det är helt sjukt.
Ja, det är sjukt.
Ja, det är sjukt. Vi pratar om skor.
Inte en lika bra stol, tänker jag. Alltså, då måste du köpa en dålig kvalitetsstol.
Mm.
Eller en producerad långt bort i stan stol. Liksom, alltså, något som är...
Ja, men du håller den. Det är till nästa trend. För det är väl det också som trender gör, tänker jag. Det kanske du också ser lite av som trendar. För du får väl säkert in möbler... Som, jag menar, man har ärvt från en mormor eller moster eller någonting sånt där. Och så är det en trend, en turné eller någonting sånt där. Va? Och så då vill man ta hand om den för man vet att den trendar. Och då, är det, då har de hamnat i spotlighten för att nu är de snygga och inne.
Ja, ja.
Och då väljer man att ta hand om dem.
Ja.
För du, ser du trender i möbler? Kan du ha läst av på de här åren liksom?
Det känns som att vi har haft samma trender rätt länge. Att så här, snörat är väldigt trendigt, trotting är trendigt, danskt är jättetrendigt. De här mjuka rörelserna, men, eller formerna. Men det är väl det jag kan se tydligast.
Kan du också göra till exempel... Om en snickare bygger en stol och så vill man ha en snörad sits. Så kan du snöra den. Det måste inte vara en restaurering av en gammal. Utan det kan vara en ny också. Ja, såklart.
Mm.
Ja, det bara dök upp i huvudet här.
Men då pluggade du i alla fall. Då började du plugga restaurering. Högskola? Eller vad blir det då? Är det privat?
Det var folkuniversitet då.
Mm.
Restaureringsutbildningen.
Mm.
Det är bra för folk som lyssnar och vet att man kan, hur man kan ta sig.
Och att det är brist på ditt yrke.
Ja, det är det
så verkligen. Om man är, känner sig sugen så kolla upp.
Då får man bli min elev, jättegärna. Det är ju det också.
Jag känner mig sugen, sitter jag här.
Och sitter du här?
Och känner mig sugen. Ja.
Men det är väl det bästa sättet att lära sig att härma någon som kan. Alltså att gå i praktik, det måste ju ändå vara.
Lärlingssystemet, ja.
Har du varit lärling också?
Nej, jag har faktiskt inte det. Men det finns ju lärlingsplatser här i Stockholm. Så är man inne på det så går ju det lika bra.
Ja.
Hos oss blir ju mer sitta vid skolbänken. Men är man mer praktiskt lagd så finns det ju här i Stockholm. Att man kan gå som lärling inom jättemånga olika hantverk.
Det är smart.
Men du restaurerar möbler, och vad kan det röra sig om? Är det oftast så här, du sa det är ringar, det är värmemärken och så här, som du trollar bort, och så är det trasiga sitsar, det är av liksom av vad är liksom, vad går inte att laga om det kommer en möbel som är så här, nej, det här är förbi.
Det mesta går att laga, det är ju så. Även om det har kommit mycket skitmaterial liksom, nu i modern tid som är svåra att laga, verkligen jättesvåra.
Men så här, en spånskiva?
Ja, alla spånskivor, plastmaterial, det är ju jättesvårt.
Ja.
Så att generellt allt som är äldre än 1950 skulle vi kunna säga, det är lätt att laga jämfört med all ny skit vi har idag.
Men du gör det ändå, du kan laga en plaststol.
Ja, och i vissa fall så blir det ju ändå så att det kan vara att det är så dåligt material i grunden så att jag kan byta ut emot en massiv bit, alltså något bättre material i vissa fall. Men just det här med plaster, det är komplext, och vi forskar för fullt i konservatorsvärlden på att hur vi ska kunna laga det.
För det kommer ju vara, när det är historiska möbeldelar så kommer det ju vara behöva konserveras. Sen, precis som
så
har vi massa plastsaker som är supercoola och konstverk och möbler som vill visas för eftervärlden. Så.
Men vad jag kan tänka mig är att även om det kommer gå så kommer det kräva mycket mer gifter och liksom vara krångligare än om man hade byggt någonting i gedigna träslag och sunda material.
Sunda material. Och det är trä framförallt du jobbar med.
Ja.
Visst är det så? Det är,
jag har fokus på det.
Fokus trä.
Och det blir fanerer och sådär också som man jobbar med.
Ja, precis.
För det är väl också på... Vad är,
kan man göra det? Fanera om liksom? Och,
ja, det gör det.
Liksom, om det.
Ofta så är det, vi jobbar efter principen minsta möjliga åtgärd. Så att sånt som man kan se folk göra hemma, att de slipar av en hel yta eller tar bort en hel fanerbit och så gör ju aldrig vi, utan... Nej. Vi gör minsta möjliga. Om det bara är trasigt i ett hörn så lagar vi bara i det hörnet.
Ja, just det. För det handlar lite om att konservera också då, tänker jag. Ta tillvara på liksom.
Bevara så mycket som det bara går.
Nu har jag ett konkret exempel här. För jag tänker alltid på konkreta exempel när jag pratar med folk som hamnar i mitt egna liv. Och nu har jag ett...
I ditt eget liv.
I ett eget liv är ett konkret exempel på om det skulle kunna vara en uppgift för en möbelrestaurerare. Jag har ett gammalt 70-talskök som är då teakluckor som är fanerade. Och sen under där är det något spånigt.
Okay.
Jag vet inte vad det är under exakt. Och sen så själva stommen är också byggd av något spånmaterial som är liksom satt. Så den är inte liksom massivt trä. Och sen då har jag slipat de här luckorna lite försiktigt för att få bort lacken och så oljat dem istället. Men då har jag slipat igenom, kommit in till undermaterialet på vissa. Hade en sån skada gått att laga liksom, det är som att faneren har blivit genomskinlig så att jag ser någonting där under.
Åh nej.
Det var Hanna spontana.
Vad har jag gjort?
Men jag har kommit på lite riktlinjer som är såna här nej.
Ja.
Och det är bland annat man behöver nästan aldrig slipa en möbel.
Nej.
Bara det.
Det är en bra grej. Om den är lackad då, men då får den vara lackad.
Många lackar går att regenerera, och det är då som vi kommer in lite.
Regenerera?
Ja, man får igång ytbehandlingen igen och kan jobba med det material som redan finns. Men då kanske vi...
Är det kemikalier som blandas in här nu?
Ja, det är ju det. Så att det kanske är lite svårt för dig att göra själv.
Det hör jag.
Men vissa ytbehandlingar, de riktigt äldre, då skulle man i vissa fall kunna göra det själv. Så att det är en sån balansgång där. De modernare återigen, det är nästan kört de är jättesvåra och det är jättegiftigt.
Ja, ja, ja.
Mm. Men de äldre så kan man faktiskt.
I 70, är 70-tal äldre?
Nej, tyvärr.
Nej,
det är... nej tyvärr. Ungdomligt 70-tal, det är modernt.
Det, ja. Mm. Ja. Då kan det vara någon sån här giftig cellulosalack eller plastlack.
Ja, så, ja, den är, har gått hem, höll jag på att säga. Mm. Den lacken är inte kvar.
Nej.
Nej. Ja, okej, så det är svårlagat då med andra ord. Så restaurerat min skada som jag har utsatt mina luckor för.
Ja, tyvärr. Mm. Alltså det man behöver göra om du har slipat igenom är att ersätta den biten med nytt faner.
Just det, så skulle man behöva skära liksom ut en bit, en fyrkantig bit och lappa i och laga.
Matcha den exakt i nyans
och resten. Liksom. Oh my god, ja, och ådring och allting. Ja.
Mm.
Ja, men jag förstår.
Håll inte på, slipa!
Nej, och använd inte vitlim. Det är en annan sån där grej.
Vad är vitlim?
Det är det vanliga snickarlimmet.
Trälim liksom?
Ja, trälim.
Det är dåligt.
De här moderna PVC-limmerna med plaster i.
Mm-hmm.
Utan nu vill jag introducera alla för ett lim som heter fisklim.
Aha.
Mm-hmm.
Får man säga företagsnamn?
Ja.
Ernst P. Mm. är ett företag som säljer det här limmet. Aha. Och det är ett animaliskt lim. Så är man vegan så kanske det blir lite... Eller vegetarian att det känns jobbigt. Men på restaureringsfronten så är det ju fantastiskt. För det är vattenlösligt. Man kan sleva i sig en skopa liksom. Oh, det är inte farligt. Nej.
Du blir
man...
som Pippi. Mm. Ja, åt en skål skokräm.
Mm. Ja.
Tog en skål lim.
Ja, men det om något säger väl att det är bra för miljön. Ja, man kan äta det liksom. Så är vi verkligen.
Din lärare sa så fint med att du kan släva i dig liksom en skål med det här. Men du mår nog inte så bra. Nej. Men du kommer inte dö utav det.
Fisklim.
Ja, precis.
Och det, varför är det bättre?
Det är vattenlösligt, så att för det första, om du råkar klanta dig
Så
kommer det gå och det är reversibelt på det viset. Då går det bara att regenerera limmet och ta bort det du har gjort. Limma om
blöta
det.
Upp det liksom. Ja. Och så, okay. Mm. Men det tål fortfarande liksom lite väta då?
Ja, det är starkt liksom.
Mm. Ja, ja.
Det kan vara kruxigt att använda det utomhus om det är för fuktigt och så.
Ja,
i badrum och sådana grejer. Men generellt så här, i köket, var som helst.
Ja. Men det här vanliga snickarlimmet som alla använder, liksom såg jag senast häromdagen, snickare som stod och smetade på.
Mm.
Vad är det för dåligt med det? Det är för att det är plast.
Det är för att det är plast. Ja. Och det går inte att regenerera, det här ordet som vi tycker är så viktigt.
Regenerera?
Ja,
regenerera heter det.
Regenerera.
Regenerera eller?
Ja, regenerera.
Regenerate liksom.
Ja,
göra en ny generation.
Ja. 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 Ja, igång det igen liksom.
Mm.
Just det.
Så
det
jobbar ju vi hela tiden.
Ja.
Att allt vi gör med möbel går att ta bort.
Ja, just det. Men nu har vi pratat om så här, trämöbler, hårda möbler eller så. Nu vill jag prata om stoppade möbler. För det är ju ändå, känns ju som en annan avdelning.
Mm.
Där folk direkt, för det är en sak att köpa en stol begagnad som är trä. Jag känner ju själv då att jag kan ju torka av liksom och jag ser smutset, jag kan få bort det, jag kan använda den utan att känna att det är äckligt. Men stoppade möbler kan ju, är ju många som har superfobi. De tror att det bor en hel liksom rått familj i stoppningen.
Minst en hel skog med löss och hälsanhoppsan. Ja. Mm.
Kan vi lugna
de här?
Ja. Och hur gör man med stoppade möbler? Renoverar ni dem också?
Då tar jag hjälp av mina kollegor.
Ja.
För det är liksom en hel profession i sig. Så att som restaurerare ska man inte liksom vara för splittrad.
Nej, okej.
Okay. Så att då tar jag hjälp av kollegorna. Och då kan man ofta... Alltså, om en sits till exempel har sackat ihop så att man tänker att nej, jag måste byta ut allting. Mm. Så kan ofta en tapetserare fluffa upp den igen och liksom fylla på med lite nytt bara.
Mm.
Lite ny halm.
Ja, precis. Mm. Vad det kan vara. Så att det går att bevara jättemycket där.
Ja,
och de jobbar ju också lite efter, som vi, alltså minsta möjliga.
Ja.
Man behöver ju inte göra... Dels så blir det ju dyrare för kunden.
Ja.
Men också att vi har ju vår yrkesheder att bevara så mycket av...
Jag älskar det. Nej, men för det är ju det man alltid pratar om, att det är konstruktionen av materialet, alltså själva tillverkningsprocessen av råmaterialet som vi måste få ner.
Mm.
Alltså, och ju mindre ni använder desto bättre är det, så bevarar man ju dessutom själva möbeln och då blir det liksom dubbelrätt.
Ja, minst dubbelrätt. Minst dubbelrätt. Och jag tänker på hur man skulle kunna få ut mer vikten av allt det här.
Ja.
Alltså det känns ju som att folk inte bryr sig. Alltså för att man vill bara göra det billigaste, enklaste eller hur det än kan vara. Liksom.
Mm.
Som en sån här skatt reducera restaureringar eller så här, som rotavdrag på att restaurera möblen. Så jag tänker sådär att för att få den där lilla men ni vet, kämpet med att och komma igång med att man
det lagar. Finns ju det för vissa så här reparationer, typ cyklar vet jag att man får avdrag för.
Ja, men då är vi där igen med cyklarna.
Ja. För de tar man hand om.
Ja, de tar man om.
Men de är inte så mycket dyrare egentligen än en bra stol. Nej. Eller ett köksbord.
Men de är lite gjorda som så att de kommer i delar. Mm. Alltså det handlar om, det är en reservdelsgrej.
Du menar pedalen är trasig.
Ja, men då skulle vi ha en reservdelshandel för möbler. Så här. Mm. alltså den typen av mer liksom, innovativ. Alltså mer som en butik liksom. Mm. Man gick in och köpte reservdelar till sin möbel.
Ja. Och då är det gäller att möbeln också då är av god kvalitet från början.
Ja.
Så att man kan inte ha massa spånskivor och så som du pratar om.
Nej, precis.
Att det är svårt att laga det. Mm. Det blir ju bara släng. Mm. Tänk på soptippen, vad gamla möbler det ligger som bara inte går att laga liksom.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Mm. Men om vi säger en malmbyrå från IKEA.
Vet du vilken det är?
Ja, nej.
Malmbyrå. Okej, vänta, jag ska ge dig en...
Alltså det är väl kanske en av de vanligaste möblerna i de svenska hemmen. Kan det vara det, eller?
Ja, det skulle jag nog vilja säga.
Vi ska visa, Malin tar upp sin telefon
och får visa en bild. Du ska få en bild, så kommer du känna igen den.
Och så ska vi prata lite om den överhuvudtaget skulle kunna gå att laga.
Aha.
Känner du igen den?
Känner du igen den? Vänta, vi ska ta upp en stund.
Gud, jag är så otrendig.
Åh, vad härligt. Du gillar inte IKEA, eller?
Nej, jag köper ju second hand såklart. Mm. Och letar efter kvalitetsmöbler.
Ja. En sån här?
Ja, men den har man sett hemma hos folk.
Ja. Mm. Ja, vi gissade det. Den är gjord av...
Det är väl... Spånskiva.
Sen tror jag att det är sånt här material som om du skulle öppna upp, det är liksom en hård skiva här, masonit av något slag och en hård skiva så.
Mm.
Och så öppnar du upp så är det som bikupet papper.
Mm. Så att det är som det ligger papper som slingrat emellan dessa två.
Såna.
Det kan med lackhyllorna och allt det där.
Går det att laga?
Men jag har aldrig fått in en sån
möbel.
Nej, det är klart för den är säkert billigare att köpa en ny än att laga den. Men jag tänker om man skulle själv, du vet om det släpper, fronten släpper eller det släpper det själva folier. För foliering är väl en sån sak, är det svårt att laga? Så här, folierar möbler. I IKEA har ju nästan, jag har ett köksbord hemma som jag har haft sedan barnen var små. Som de har suttit med kniv och gaffel i, den från IKEA. Ja. Norden tror jag det är. Det är ju folierat. Mm-hmm. Så nu har det kommit in vatten under och spruckit.
Och då är det spån. För då sväller spånet och så spricker folien som ligger ovanpå.
Kan man laga det?
Vad
det, det tror jag man ska kunna laga. Jag tänker när sådana där möbler som ni visar går sönder i konstruktionen, att det spricker och tappas lite sönder. Det är då i sådana fall när jag får sådana som jag kallar skitmöbler.
Ja, det får du gärna alltså, kalla. Ja.
Vad jag än gör så kommer det här liksom, det kommer inte hålla länge. Ja. Så ofta byter jag ut hela delar mot då. Alltså ja, massiva
trädelar.
Så sakta bygger jag ju om de här.
Efter gång till en rejäl möbel i trä. Men det är lite intressant det där. För då, jag tror inte man kan slipa ner den här folieringen.
Nej.
För då kommer det ju bara fram.
Då liksom, kommer jag för det här pappret.
Jag tänker på vad jag ska göra med det här bordet. För jag vill inte slänga det för konstruktion. Alltså det är ju bra stort. Och det är bara att jag har spruckit upp i foliet. Och så har det kommit spån som har jäst. Liksom, alltså, så, här. Så när man drar över handen så här. Så
men
är
du
det
får
så
lägga en ny skiva på kanske.
Ja, men det är det jag tänker också.
Använda underredet.
Ja,
liksom.
Att man lägger en ny skiva.
Men det vore spännande om man kunde lyfta folieringen. Du får gärna skicka bild så.
Ja. Det kan jag göra. Ja,
så få ner det där på något vis. Ja. Eller fylla upp det och sen få
tillbaka igen. Det är säkert limmat med sånt där vitlim.
Ja, det är all säkerhet supergiftigt. Där sitter vi och bankar med barnen.
Men jag undrar, vi var inne på det innan vi slog på mikrofonen här. För din kollega kom in och sa, oj, jag håller på att slipa på en möbel som är ommålad 18 gånger. Och nya, nya behandlingar och sådär. Och det är någon kundens morfar som har byggt och vad det var. Alltså, vad får man inte lov att göra med sin möbel?
Åh, oh, gud! Nu ska vi se Anna ser ut. Gud, ta sig för nacken och bara,
Jag vill ju uppmuntra till återbrukstrenden.
Ja.
För när jag tänker på miljön och allt sånt. Att det är ju jättebra. Men jag önskar ju bara att, ja men typ, gud vad jag lyfter mig själv, men sånt jag
det
sa
får man.
Sånt jag sa nu med så här fisklim och slipa aldrig, att det ska komma ut lite såna här grejer som man vet att luta aldrig alltså,
så luta, men får man inte göra?
Nej,
för det gjorde ju, det vet jag, min mamma höll på med jättemycket på 80-talet. Ja, jag har lutat av, det var liksom ett begrepp för det skulle vara avlutat.
Men då är det avlutat. Ja. Då tar man bort lutet.
Ja, och lutet bryter ner liksom limstyrkan.
Eller man tar bort någon färg som ligger på. Alltså, med lut.
Med lut, ja, precis. Ja.
Och då har man lutat av.
Färgen med lutet.
Ja.
Lutfisk. Ja.
Precis.
Det är något gift. Vad är lut?
Jag är osäker vad det är.
Starkt,
jag har bara hört om det och
blivit. Ja, vi tar reda på
det. Men, nej, men det är ju ett begrepp, avlutade möbler. Det var ju så, då var det var ju i positiv bemärkelse då.
Man tog bort lutet.
Nej, man tog bort färgen med lutet.
Ja.
Så lutet var väl
lutet
men lutet förstör möbel, menar du?
Ja, för det bryter ner ligninet kallas det, som är det här limbindemedlet i träet. Så när man gör det så får man inte bara bort färgen då, som man vill få bort, utan hela träet blir liksom sprött och torrt och mår hemskt och kommer gå sönder jättefort.
Men det gör man ju ofta med golv.
Ja, och då blir det sprött och torrt. Och
hade ingen aning.
Inte bra.
Så bra att veta.
Jättebra.
Inte luta, hörni.
Nej. Inte luta.
Nej, det får man inte lov att göra.
Men man kan göra det fortfarande. Jag tänker om det är så giftigt med det. Varför säljs det fortfarande? Eller varför får man lov att använda?
Nej, man gör det på furugolv. Jag har varit med många gånger när jag har varit i golvbutiker. När jag har kunder som har sån här gulnad furu. Som jag har börjat tokälska på sistone. Vi sitter vid ett sånt bord här nu i den här lilla mysiga köket. Jag är helt tokig i det här gulnad furu just nu. Det har en crush på det. Men det är många som absolut inte vill ha. Och då tar man på lut, eller hur? Så blir det, då får man bort det gula pigmentet. Det
vitt och grått.
Och så blir det liksom, ser man bara ådringen så här. Det blir ju fint. Liksom, om man, alltså, det är inte så att det blir.
Men kan man inte lika slipa det då? Eller? Det får man inte.
Nej, du ska inte slipa.
Men man ska välja mellan luta och slipa.
Ja,
alltså, vad gör man då? Vilket väljer
man? Det blir också komplext för att vi vill ju bort från giftsamhället. Men samtidigt, möbel mår ju bättre utav att du väntar till sommaren, bär ut bordet, köper någon färgborttagningsmedel som bara tar bort ytbehandlingen då. Och så kan du lägga på en ny ytbehandlingen. För då har du inte åverkat något på materialet.
Nej, just det.
Men det är ju också, då blir det gifter igen och så blir det komplext. Så att jag har inga raka svar.
Nej, men du behöver inte ha några raka
svar. Vi spånar liksom
kring hur man ska kunna liksom
Det är väldigt spännande.
För det är en djungel för människor, alla oss som inte jobbar med det såklart, hur man ska ta hand om sina trämöbler. Jag tycker det är
så. Ja, och sen är det ju också det här i återbrukstrenden då, om man inte ska köpa nytt. Så letar man ju på Blocket och sådär och sen hittar man, jag är högt skyldig. också ett bord till exempel som är perfekt i format, i storleken, som passar jättebra i mitt hem och det är liksom bra pris och allting sånt där. Men så har det fel färg och jag vill måla det. Begår jag brott inom situationstecken då, tycker du?
Det är också sådär, man får väl, gud, jag brukar prata om olika grader i helvetet.
Alltså. Jag undrar var jag hamnar.
Det är klart, det är jättebra att du gick och köpte second hand och målar om. Liksom. Det är ju superbra. Så det är ju bättre än att gå och köpa.
Ja, det är det ju. Så långt är jag med dig. Men jag tänker att jag kanske då har, för det var, nu ångrar jag mig, för det här har jag hunnit gå några år. Det var ett sånt här furubord. Fast det var liksom lackat, alltså I don't know, säkert 20 gånger. Lacklagret var så stort så det är som en glas, som en genomskinlig liksom, som en glasskiva nästan på. Okay. Så mycket lack. Alltså så mycket lack. Det var jättelackat.
Superlackat. Och då, vad gjorde du då?
Jag slipade, förlåt.
Nej. Och målade det.
Ja.
Du gick ju inte och köpte nytt.
Nej, det gjorde jag inte. Nej, men jag menar bara,
jag tänker alla dessa furumöbler som finns. För det finns ju, jag har hört från second hand affärer att just furumöbler finns det hur mycket som helst. Och det är ingen som köper.
Men nu kommer det.
Men nu kommer det, absolut. Men de har ju varit tvungna att liksom göra sig av med furumöbler. För de har tagit stor plats. För de har haft åbäken och stora skåp och allting sånt där. Men ingen vill ha dem. Men det kommer ju tillbaka nu såklart. Men då tänker jag att... vi gör ju inte om man har 50-tals skåp hemma i någon fin, vad kallar intarsia. Man målar inte det.
Nej, för det bara sitter i.
För man vet att du får inte göra
i hela systemet.
Du får inte göra det, men furu är ju som en, ja, men
då känner man att det är tillåtet.
Det är tillåtet, jag fattar, det är sånt enkelt material om man säger så här, tänker man.
Det där är intressant och det där hoppas jag ska bli större, att man förstår när man ser en tarsa att jäkla vilket hantverk, gud vilken respekt. Jag kan ju inte kalladda på färg. Och om vi lärde oss mer om möbler, om vi såg ett träslag som furu eller konstruktionen i den här furustolen, så kanske vi skulle respektera mer. Jävla vad vackert det är. Med den här gedin, liksom tjocka plattan och den här sammansättningarna. Det här är ju kvalitet, det här kan ju inte måla över.
Så då måste man trendsätta det på något sätt då ju. Alltså det är ju det enda, för folk lyssnar ju inte på folk som...
Nej, men jag är lite inne på, för det pratade jag häromdagen med när jag var med i en annan podd.
Då pratade du om
att... Ja, då pratade jag om det förskräckliga i, och då blev jag arg också,
det är bra.
På att folk river ut kök i massivt trä. Gedigna, alltså så här, som är fullt fungerande, för att ersätta med ett IKEA-kök i spån, skivor och folie i plast. Och då får jag säga, jag känner hur det bara bubblar i mig när jag säger det igen, för jag blir så arg. Men det är ju för att man inte förstår. Man vet inte, man tror att man gör något bra. För jag tror inte de flesta gör det för att jävlas eller för att säga, jag skiter i det. Eller
nej, och inte för pengarna heller.
Nej, för man vet inte, man förstår inte att det här håller mycket bättre, det är lättare att laga, det är, kommer, alltså det är ett gediget material, det har lagts ner mycket kunskap och liksom allting för att bygga det. Och, så här, och det här som jag köper nu kommer inte att klara av fuktskador och så vidare, kommer man vet, men har inte den kunskapen, man vet inte.
Jag tror
det.
Inte att det trendar nu av återbruk. Vi pratade ju om innan vi satte på också, tror jag. Att man märker att, jag pratade med någon som hade massa kompisar på Östermalm, men nu är vi på Östermalm för sig, men så här, som sa att efter det här, när återbrukade plagget blev årets julklapp, då var sådana, även sådana som köper dyra saker och nya saker, så här, blev det så här villråde. Hur ska jag göra nu för att trenda med den här återbruksgrejen? Det har vi aldrig gjort liksom. Så jag tror att människor är ganska öppna för att få lära sig faktiskt om hur man återbrukar. Och så här. Det är bara att man måste komma ut med det på något sätt och säga det med lim.
Ja, men jag tänker i skolan. I skolan borde man ha materiallära. Man borde veta liksom vad det är för skillnad på en skiva i spån och en skiva i massiv furu. Alltså lika väl som att man lär sig liksom om kungar i historien och whatever liksom.
Vad äggen binder för något i hemkunskapen.
Ja, liksom, men det lär man ju sig väldigt, de är ju jätteduktiga på att lära ut det mesta. Och så. Men det här känns ju som väldigt viktigt.
Ja.
Mm.
Men jag tror på mässan nu, på Bohemässan som var.
När vi var på den.
Ja. Nästan bara så återbruksgrejer som oss.
Ja, det var väldigt fokuserat på återbruk. Ja. Men också väldigt mycket ny.
Såklart.
Och det är de jag känner att jag tänker på när jag säger att jag vill uppmuntra till att måla om och återbruka så som de gjorde på den mässan. Ja. Men att man kan göra det på ett sätt så som vi jobbar. När man tänker längre än 5 år, man tänker hundratals år. För när vi lagar någonting så lagar vi ju på ett sätt så att det ska gå att laga igen och igen och igen och igen.
Ja, just det.
När man bara lägger på färglager efter färglager så dödar man ner livslängden på möbeln.
Mm.
Eller om man slipar av en yta, då har du förbrukat material, du har förkortat livslängden.
Mm. Mm.
Vi tillför jättelite material och förlänger livslängden hela tiden. Så att vi kanske är lite tråkigare att vi inte tar fram den rosa färgen och så här. Men vi har ett längre perspektiv.
Det är jag förstår. Det är väl kanske det som man inte har.
Nej, det är det. Att alla har så otroligt kort perspektiv.
Men jag tänker att det är så mycket med så här, man ska fixa in för sitt Instagramkonto och det ska vara så, men du vet hela den, att det går så fort och att det, hela vårt liv rullar på så snabbt, så 200 år, det är så här, I don't give a fuck.
Nej.
För då lever inte jag ändå. Alltså, nej, så jag tror precis. De flesta tänker kanske lite så. Att man inte ärver saker. Med barnen hemma har vi paxat. De har paxat i stolarna.
Mm.
De ska ärva. Jag bara delar inte upp dem. Ta hand, du vet, sådär. Så att jag tror att man kanske får in det hos ungarna på något sätt. Att det här är en viktig, bra grej. Den ska vi ta hand om i framtiden.
Och just de är så bra exempel. För de är så tidlösa i designen. Mm. Så de kommer ju säkert vara trendiga då, väldigt länge.
Men vissa möbler är ju det. Vad ser du som så här möbler som är, du kan säga det här är en sån möbel som kommer, jag har fått in så mycket sådana och de kommer hålla i 200 år.
Jag tror mycket på de här danska. Vi svenskar har varit så tråkiga i design så länge. Så jag kan tänka mig att vi kommer fortsätta tycka att det här stilrena då, som det kallas, att det kommer vara fint länge.
Det danska?
Ja.
Precis.
Det är mycket tid.
Det är mycket svenskt.
Vad är det för exempel? Ge exempel på den typen av designer. Vad heter det? Formgivare och
Wegner och Mogensen. Malmsten också. Josef Frank som gör så kvalitetsmöbler som håller. Och de är supervackra, men de är ändå lite så här lugna i formspråket. Så att det sticker inte.
Och där har du det där pappersmaterialet.
Nej, är det det?
Ja, nu hittade jag en skiva här i möbelrestaurerarens kontor som är med papper i. Det där går inte att laga, va?
Nej. Ja, nej. Ja, jag vet inte, vi får inte ens in sådana.
Nej, det får ni ju såklart inte, för de kostar ju liksom en dropp i havet att köpa en ny. Det är det som är så hemskt.
Men jag skulle vilja så här, nu är du inte förberedd på det här, men skulle vilja ha så här dina typ kanske 3 bästa tips på hur man tar hand om sina möbler. För vi älskar
lite husmors.
Du har ju sagt det här med fiskelim.
Ja, och fukta din rottingsits.
Ja.
Vad har vi mer av vanliga såna
inte.
Vanliga generalfel som folk gör? Jag älskade ditt saying, säg det igen. Vi förväntar oss saker av möbeln, men vad sa du?
Ja, vi förväntar oss att möbeln ska liksom hålla för oss och vi ska kunna bete oss hur som helst.
Så var det. Mm, bra.
Men
bra,
vi tänker ju aldrig att underhållssamhället, det är det som har dött ut.
Krig och svält. Vi kommer tillbaka dit varje gång.
Krig och svält är vad som behövs.
Det är det som behövs, för då kommer vi börja bli sparsamma. Ja, så är det.
Men jag tror fisklimmet är verkligen, det kan jag höja till skyarna. Det finns bättre limmer, men det är varmlimmer, så att man måste ha lite koll på viskositet och vilken temperatur.
Viskositet?
Så det är lite svårt
att göra hemma. Det blir svårare hemma.
Men vad ska man använda fisklimmet till? Är det till trä? Eller ska man limma allt med det?
Det funkar på jättemycket, papper och metaller och så.
Så det är det jag ska köpa till min dotter till pyssel också?
Ja.
Kan hon äta det?
Ja, då är det bra. Luktar det fisk?
Ja, det gör det. Det luktar väldigt mycket fisk.
Det gör ingenting.
Och jag har hört dem som säger att de inte vill jobba med det just därför.
Jaha, är det sant? Ja. Det är alltså gjort av fisk?
Ja, det är ju det.
Mm. Vilken del på fisken, vet man det eller nej?
Det kan vara olika, det kan vara fjällen, det kan vara luftblåsan, det kan vara lite olika.
Man tar hand om det då, om man säger att man fiskar fisk och så äter man filén. Mm. Och så går renset till att göra lim.
Ungefär, vissa delar.
Och så återbruk.
Ja, det är det. Jag tänker på att ta hand om hela grisen, så det är Lönneberga. Ja.
Ja, det var dina fisklim, blöta ner den där, och sen så vad var det?
Slipa inte.
Vad har vi mer för husmorstips? Jag tänker på så här, jag färgade in rotting med kaffe. För ett tag sedan. Det var ganska roligt.
Ja.
Är det, vad säger man?
Det går jättebra.
Det går bra.
Ja, det brukar jag också testa ibland.
Ja. Det gick bra.
Luktade kaffe då?
Ja, gott.
Så det bara,
det försvann efter ett tag. Ja, men det luktade kaffe.
Men är det sånt som liksom färgar av sig också då? Eller sätter det sig i material? Jag tänker som att man sätter sig med vita byxor på en kaffesits och så bara...
Ja, just det. Det här var ju då ett elementskydd, så det kommer inte hända. Men ja, det kanske det gör. Vet jag inte.
Det borde ju vara, om en sida är glatt på den rottingen, så kommer ju inte det kladda av sig från den sidan.
Nej.
Så att om du har fått det... dricka underifrån så är det lugnt.
Jag badade den i badkaret.
Ja,
la ner hela rullen så gjorde jag i snabbkaffe och hällde på.
Ja.
Och så fick den ligga där och götta till sig. Och sen spände jag upp den och blev den jättesladdrig. Och sen så torkade den och blev
rätt slät.
Den var roligt.
Den där nere. Ja. Jättefin. Jättefin.
Ja.
Men det är svårt med tips alltså. Ja. Det är lurigt vad man kan klara av.
Men oljor och sånt där, är det bra för trä?
Ja, det är det ju.
Och eller är det också dåligt?
Eller ska man vaxa?
Det blir också så komplext. För när vi får in möbler så kollar ju vi har ju testat vad det är för ytbehandling det ska vara. Och så använder vi ju samma ytbehandling när vi lagar möbler.
Ah.
Så att det är också svårt att säga till folk att ni kan använda olja allihopa. Eller ni kan använda det här. För beroende på vilken typ av möbler så kan man ju även där förstöra rätt mycket. Om man lägger en olja på en yta som ska ha lack.
Mm.
Så det är svårt.
Men ska ha, alltså om jag, det, hur vet man det då?
Ja, det blir också så här. Det skiljer sig så.
Men tittar man så här på tid, vad gjorde man på 60-talet?
Ja, det är så man går tillväga.
Historiskt så här, jo men då använder man den här.
Ja,
då ska vi göra det nu. Liksom.
Ja, ungefär. Och sen har ju vi också ett dilemma med vissa lacker som vi vet att det ska vara plastlack. Men vi känner att det är så jäkla giftig lack och det finns bättre lacker idag.
Mm.
Så i vissa fall så går vi också ifrån historien när vi känner att jag nu brinner för miljön. Jag och Hanna som konservator brinner för miljön. Jag tänker gå ifrån det här på grund av det här.
Mm.
Så egentligen är det att bara vi kan motivera varför vi gör det så är det okej. Okay.
Mm.
Men det är svårt att ge allmänheten tips om ytbehandlingar, det är svårt.
Men jag hör ju att du tycker att man ska göra det som är tänkt, så att du är inte liksom up för att jag slipar min tik, vad det nu kan vara, och byter ytbehandling som jag gjorde i köket då.
Mm.
Det är inte din grej, det är inte så bra tycker du. Det är bättre att jag hade låtit lacken vara där på.
Ja, kan vara. Ja, men det är svårt att säga.
Det fall till fall.
Ja, det är svårt. Ja, jag förstår.
Ja, där sa du något bra. För att vi behandlar ju varje objekt som kommer in till oss har ju vi liksom som att den, bara för att det kommer in en pinnstol som kostar 20 kronor så behandlar inte vi den mindre respektfullt än en rokokobyrå från 1700-talet.
Nej, just det.
Utan kommer in en sån här möbel så har ju vi vårt yrkesheder då återigen. Så vi behandlar den.
Det är fint, det är som så här.
Men man kan alltså lämna in möbler till dig och få dem restaurerade. Och vad har vi, kan man ge något pris, bara så folk får en uppfattning? För jag känner mig väldigt nyfiken på vad det kostar. Liksom. Om jag kommer in med en turnéstol med nedsutten rottingsits och det är en sån modell där man, där man kunde ta en färdig väv. Vad kostar det att laga en sån?
Om det är färdig väv så... Det brukar ta ungefär 2 timmar för oss. Mm. Och sen är det material och lite sånt. Så att sen har vi ju lite högre priser här i Stockholm. Så jag skulle ta 1,8 för en sån sits.
Mm.
Men på landsbygden så kan det ju bli billigare.
Mm. Okej. Okay.
Mm-hmm. Men det är också en sån typ av lagning som jag känner... Det blir ju dyrt att gå till en hantverkare.
Ja.
Och man kanske rynkar på näsan just i våran bransch när det blir mycket pengar. Men man gör ju inte det när det är en rörmokare eller en programmerare.
Nej.
Liksom, eller så här.
Nej, men det är för att man hela tiden, då tänker man på, man tänker på alternativet tror jag.
Mm.
Om jag ska gå in och lämna in min turnéstol och så, för att den är trasig och jag vill för att kunna använda den igen. Liksom, jag har ju redan köpt den en gång, jag har ju redan betalat en gång. Så känns det som att betala en gång till för samma sak. Då känns det, men då kanske jag säljer de andra 5 och så köper jag nya stolar. Mm. Så kanske man tänker då, för att då blir det liksom roligare.
Mm.
Medan rörmockan, där känns det ju inte så här, oj, det är ett rör som läcker i taket i källan. Det finns liksom inget alternativ. Nej. Alltså jag måste laga det, för att annars så blir det kokobajo ännu dyrare. Men det är väldigt knasigt. Det är ju samma hantverksmässiga utförande. Men jag menar, du och jag Maria som säljer vår tid, vi vill ju också ha betalt, såklart. Det är ju inga konstigheter. Nej.
Men det är en investering, ser jag att det blir, när man lagar någonting eller man tar in en inredare som ska planera och det blir rätt och man inte behöver göra om och så vidare. En turnéstol är ju en investering, en ystol eller vad det än är, eftersom det är någonting vi vet kommer behålla sitt värde så många år. Så därför är det kanske värt det. Men om man kommer in med en skiva eller mitt IKEA-matbord, kanske man inte gör då, eftersom det inte har något värde i framtiden. Så att där är det ju vad man köper som är.
Men man måste ju då tänka på precis på värdet det har, för vad det har åsamkat jorden.
Ja, men det gör ju för att det kostar, det är pengarna man får se. Det är ju fortfarande så.
Ja. Nu tänker jag högst bara. Det går att jämföra med när det börjar komma ekologiska produkter i matbutiken. Att först så tyckte man, gud vad dyrt, och nej, jag köper den billiga.
Ja,
och sen sakta men säkert så har vi ändå så bara, men vi gör rätt.
Ja,
om jag köper den här så kan jag gå hem med gott samvete.
Mm. Så kan det vara.
Vi kanske är på väg.
Ja, men jag tror det.
Och vi kan ju hoppas. Ja. Så verkligen hoppas att människor kan se värdet i möbler. Och det är så fint som ni säger, liksom, att allting har ett värde. Allting som kommer in här har ett egen värde.
Ja.
Och det betyder någonting för ägaren också då, eftersom man vill ta hand om det.
Mm.
Så ni som ta hand om folks bebisar och gör dem.
Men när man pratar pengar också, så är det kul att det vore roligt att ha mera kurser och liksom kunna lära ut sådana här tekniker.
Ja.
För att det är klart det är dyrt att betala 1,8 för en ny sits, men komma och gå en kurs och lära sig att göra det själv.
Mm. Har du sådana?
Det är inte orimligt.
Du ordnar, vill. Kan tänka dig ordna kurser om någon.
Vi har i skolan. Ja, här i Tibro i alla fall.
Ja, just det. Ja. Du bor i Tibro också, eller du? Nej?
Ja, jag veckopendlar.
Ja, du veckopendlar. Du är ju lärare 3 dagar i veckan.
Ja, precis.
Häftigt.
Ja, det är kul.
Ja.
Det är häftigt att kunna göra lite skillnad, känns det som.
Det är bra.
Jag känner mig superinspirerad av det här. Jag vill lära mig att fläta rotting. Och jag vill lära mig att restaurera möbler och allting. Åh, det är så härligt.
Vi kanske ska bjuda in till en
workshop
här.
Oj, ja.
Eller?
Ja, visst. Andra kreativa själar.
Ja,
om någon som hör det här känner sig manad, skicka DM på Instagram, Återbrukspodden.
Då får vi se om vi ser ihop någonting. Nu är det dags att avsluta den här, tyvärr.
Det går så fort.
Ja, det går jättefort om man pratar och har så här härligt och roligt. Men tack så hemskt mycket för att vi fick gå hit.
Tack, Hanna.
Tack själva.
Det är jätteviktigt för framtiden.
Ja, det är jag helt säker på.
Det är ni med som lyfter sånt här.
Ja.
Ja, men härligt.
Tack för att ni lyssnade också. Så,
vi ses nästa vecka.
Nästa vecka. Puss och kram.
Hej då.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at yoquierodineropodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.